Vad gott att vara här och vilken fin församling ni är. Jag kände det redan när jag kom in, men det är verkligen skön. Det är en skön atmosfär. Ni är goda mot varandra. Det är väldigt härligt. Ja, ni har ju hört, jag heter Mattias. Jag bor i Kristinehamn tillsammans med Annette som sitter där. Vi har tre barn och ett barn som bor hemma. Den äldsta har gift sig och bor i Västerås. Är med i Korskyrkan där. Vårt mellersta barn, vår son, jobbar på ICA Maxi i Kristinehamn. Och Miriam då, som bor hemma, går gymnasiet år två på estetprogrammet i Karlstad. Vi har en hund som sitter i bilen. Och han är också med här idag. Och vi har en kanin. Så det är vi. Jag skulle ibland vilja säga att det är Miriam eller någon annan som skulle vilja ha den där kaninen. Men det är faktiskt jag. Så det var lite märkligt när vi skulle hämta kaninen. Så kom jag, och då var Miriam med också. Ja, vill du hålla i kaninen? Och så. Men det var ju, Miriam ville kanske inte egentligen ha en kanin, utan det var jag som ville ha den. Så. Men ett roligt djur är det. Jag tycker om djur. Någon gång har jag sagt att vi kanske skaffar ett djur för varje barn som flyttar. Så vi får se vad det blir för djur när Miriam flyttar. Jag pluggar ju på ALT, fjärde året. Jag är student där på pastorsledarprogrammet. Jag går ju min sista termin nu och blir klar med pastorsdelen till våren. Så jag har lite komplettering med teologi kvar. Men det är det jag gör om dagarna egentligen. Pluggar. Så här. Jag tänker att vi ber. Tack helige ande för din närvaro. Tack för att du är här. Hjälp mig att förmedla ordet ut efter det du vill tala till oss idag. Tack för att du är med var och en som är här. Öppna vårt inre, våra öron, så vi hör dig tala. Amen. Under den här hösten så har jag läst en kurs i exegetisk fördjupning. Det är ju bibelvetenskap. Och i den här kursen så fick vi göra en begreppsanalys på det hebreiska ordet Torah. Och jag tillsammans med mina kurskamrater gjorde varsin analys på samma ord. Och det var en analys på hur Torah används i Jesaja 8:16. Och lärarna inser man ju när de tar en sån vers är ju kluriga. Därför att det är en vers som tolkas väldigt olika i olika översättningar. Svenska folkbibeln till exempel säger så här. Knyt ihop, det här är Jesaja som säger då. Knyt ihop vittnesbördet och försegla undervisningen bland mina lärjungar. Helge Åkesson, han vet ni vem det är? Han skriver så här. Hoprulla vittnesbördet, försegla uppenbarelsen ibland mina lärjungar. Och Bibel 2000 säger så här. Jag vill knyta in min undervisning. Jag vill gömma mitt budskap under sigill i mina lärjungar. Ni hör att alla de här tre översättningarna har lite olika. Och utifrån mina studier så landar jag att texten handlar om att det är Jesaja som får ett uppdrag av att undervisa, att föra vidare och lära ut det Gud har undervisat honom. Inte bara till några, utan till hela Guds folk. Och den här kursen gjorde ju att jag till slut kunde göra min egen översättning. Det var ju det som var idén av den här versen. Så det är ju fantastiskt att man får redskap så man kan göra det. Och egentligen helt otroligt, för det har jag inte trott att jag skulle kunna göra. Men min översättning landar så här. Bind ihop vittnesbördet. Försegla undervisningen, vilket är ordet Torah. Alltså Guds undervisning bland mina lärjungar. Idag i den här predikan så kommer jag och berätta om mitt vittnesbörd. Och precis som för Jesaja så pekar mitt vittnesbörd på något annat än mig själv. Mitt vittnesbörd handlar inte om mig, utan om vad Jesus har gjort i mitt liv. Jag är uppväxt i Norrland, i norra Västerbotten. Är det någon som har varit där någon gång? Ja, det är några stycken. Anette har varit där. Hon har bott där. Det är 5 mil söder om Skellefteå i en liten by som heter Vallen. Och när man kommer till Vallen så står det så här: en by mitt i världen, står det. Och det är ju så. Det är en by mitt i världen. Men ute i ingenstans är det. Det är 100 hushåll ungefär. Så en pytteliten norrländsk by. Och jag bodde i ett hörn i den där byn som var en liten egen del som hette Trehörningen. Ja, så ni hör, det var mitt ute i skogen. Jag växer upp i ett varmt kristet hem. Och jag växer upp i skuggan av ett möte med Jesus. Det är min pappa. Min pappa var tvivlare. Tvivlade jättemycket på om han räckte till inför Gud. Om han, ja, att han kände inte att han dög inför Gud. Han levde med tvivel i många år. Och han hade pappas svåger blev en vägledare för honom i tro. Att försöka hjälpa pappa att förstå att han visst dög inför Gud. Och att han fick vara ett Guds barn. Och min pappa, han hade väldigt svårt för det där. Och så kom han till ett avgörande. Där han kände att han ville verkligen. Han kände väldigt stöd i Bruno, som han hette då, min svåger. Så plötsligt dör Bruno. Och pappa blir jätteförtvivlad, för han har inte hunnit fram till det här avgörandet och känna att han är klar. Han har ett sånt stöd i Bruno. Och det blir ju, ja, ni förstår, det blir ännu jobbigare för honom. Min pappa jobbar på ett sågverk och jobbade där i många, många år. Och i det här sågverket så var han i virkessorteringen, och där låter det väldigt mycket. Det går inte att höra vad man säger och sådär. Så en dag på jobbet så möter han Jesus. Jesus står framför honom och säger: Evald, du är redan ett Guds barn. Och det här mötet förändrar livet för honom. Och min pappa sa ofta, han sa mitt namn. Han sa mitt namn. Så jag har haft en bra uppväxt och på många sätt en fantastisk barndom. Men i låg- och mellanstadiet i skolan så blev jag utsatt för mobbing. Jag upplevde nog inte en dag utan mobbing. Och det här blev nedbrytande för mig. Inuti mig, det skapade en trasighet och osäkerhet och tvivel på mig själv och ett mörker som förföljt mig mycket i mitt liv. Jag finns med i kyrkan och varit med i, jag har gått söndagsskolan så länge som man kan gå söndagsskolan, och några år till tror jag. Och det var en fristad för mig att vara i kyrkan. Jag var med i ungdomsgruppen i Lövånger, i det samhälle som låg bredvid. Och där kände jag också en frid. Men jag levde 2 liv. Det vet man, man går på 2 med fötterna på varsin sida om staketet. Man vet inte riktigt hur man ska välja att leva. Jag hade mycket osäkerhet och oro. Jag mötte min Anette. Hon kom till Lövånger som Team Jesus Generation, ett team i EFS. Du kom dit och du visste inte varför du skulle komma till Lövånger, en liten plutthåla. Du funderar väldigt mycket på varför du skulle hamna just där. Men vi träffades ju och vi möttes och vi blev tillsammans. Och vi gifte oss. Men innan, jag tror det här var innan, jag vet inte om det var innan vi gifte oss, det spelar inte så stor roll. Jag hade inte en sån brinnande tro, utan det var mer en sån tviveltro. Jag kände trygghet, men ändå, ja men, ändå inte. Det var lite mitt emellan. Så. Och du ville ta med mig på ett veckesmöte i Halmstad. Och det första jag sa, och du förklarade hur det var där. Och det var verkligen väckelse där. Så där. Och jag sa, nej, på ett sånt där halleluja-möte, det går jag inte. Så det vägrar jag. Absolut inte. Men du fortsatte att tjata och ville att jag skulle följa med. Ja, då sa jag, okej, jag kan följa med. Men jag sätter mig längst bak. Och där kan jag sitta hela helgen. Det går jättebra. Så. Och jag hade målat upp världens bild om hur det skulle vara att komma dit. Och när vi kommer dit och första kvällsgudstjänsten så besannas ju alla mina farhågor som jag hade målat upp. Han som ledde låsången stod i talarstolen och spelade. Han hade stora svettringar så här, vet jag. Spelade gitarr och sjöng jättehögt. Så föll han i anden. Och folk skrek och skrattade. Och jag tyckte det var helt galet. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen någonstans. Så dagen efter så bestämde jag mig för att det här är bara båg alltså. Det här är ju någonting som är väldigt... Det här stämmer inte. Så jag vet att vi satt på andra bänken tror jag. Framme dagen efter. Och så tänkte jag så här. Men nu ska jag avslöja dig Gud. Att det här inte är på riktigt. Och lite tvivel på att Gud fanns. Jag tänkte att Gud fanns. Men jag var inte riktigt säker. Så jag tänkte jag går fram på förbön och så ställer jag bara frågan, jag vill veta om Gud finns. Så det var min fråga när jag kom fram. Jag böjde knä och så sa jag vill veta om Gud finns. Så la han förbedjaren sina händer på mig och bad. Och det var som en ström av liv som kom, värme och kraft som bara från huvudet och ner ut genom armarna så här. Och så visar Gud mig hur stor Gud är och hur liten jag var. Men inte på ett sätt som gjorde att jag kände mig nedtryckt, utan bara han gjorde bara visade hur stor han är. Och det slutade med att jag blev ändå värst på det där veckesmötet. Jag stod i bänken och jag ropade och dansade. Och när vi gick hem från de mötena och skulle gå hem och sova så vet jag att jag gick och ropade i folks fönster. Att Jesus älskade och det skulle aldrig hända. Men jag var verkligen överfylld. Vi gifte oss och vi flyttade till Umeå. Och jag började bibelskola där. När jag hade gått bibelskolan så började jag jobba i kyrkan. I Svenska kyrkan. I 8 år jobbade jag i Sävar. I Svenska kyrkan som barn- och ungdomsledare. Och jag har jobbat med alla åldrar från 0 tills man dör ungefär. Det var det som var där. Barnen föds i Umeå. Och våra liv rullar på där. Men på något sätt så. När man inte tar hand om det här starka mötet som man har. Eller den här. Det falnade liksom. Att det blir. Man är kristen till namnet. Men min själ var fortfarande inte hel. Den var fortfarande trasig. Jag fick det mötet men jag var inte hel. Vi flyttar till Kristinehamn och jag började jobba på ett husföretag, för jag hade bestämt mig för att jag vill inte jobba i kyrkan. Jag var ganska trött på kyrkan. Började jobba på ett husföretag och började bygga hus. Det här är ju 2006, 17 år sedan. Började bygga husmoduler åt ett företag som heter Derome. Husproduktion heter det numera. Och där har jag jobbat och är fortfarande anställd där. Men tjänstledig då. Vi gick med i Ekumenia Broenkyrkan i Kristinehamn. Hamnade där i alla fall. Och blev engagerad ändå. Fast jag inte hade tänkt det. Första dagen som vi var i Broenkyrkan så mötte vi en person som hörde att jag hade jobbat med barn- och ungdomsverksamhet. Vad bra, sa han. Vi har planering imorgon. Vill du komma med? Så då hängde jag på. Så Gud har liksom inte släppt taget om mig, utan jag har varit med. Så kom vi till 2013. Och när jag jobbade på husföretag, jag började känna mer och mer så här att vad är det vi gör egentligen i kyrkan? Jag kommer hit till kyrkan, vi fikar. Och kanske är det största målet att vi fikar. Det är det roligaste. Jag sitter i bänken, vi lyssnar på predikan. Men vad gör predikan med oss? Hur kan vi få ihop det här? Jag vet att jag satt i bänken och tänkte, jag har hört de här bibelberättelserna 1000 gånger i hela mitt liv. Men vad gör de med oss? Är det meningen att vi ska sitta här i bänken och titta varandra i nacken och sen fikar vi och så går vi hem och så är vi här nästa söndag och däremellan gör det ingen skillnad? Ungefär så jag upplevde det. Och är det ett sånt liv att vara kristen, då kan jag göra någonting annat. Det var min tanke. Så kom vi till förbönstunden och vi i Broenkyrkan så tände vi ljus. Så jag tänkte jag går upp och tänder ett ljus. Och från ingenstans så kom bara min bön att Gud, jag vill vara till för andra människor. Så jag ställde ner ljuset i den där koppen och gick och satte mig i bänken och ingenting speciellt hände. För ens 3 dagar senare, då hade Simon Ådahl varit i Kristinehamn och gjorde någon väckelserunda med sin skiva Larm. Och jag tänkte att han skulle jag vilja lyssna på, men jag kunde inte lyssna på honom. Men när jag kom på jobbet så fick jag tillfälle att lyssna i mina hörlurar när jag höll på att bygga hus. Jag stod och sågade virke till några väggar. Så kom jag till en sång som Simon sjunger som heter Den här stunden är det anden du hör. Och när den här sången kom så blev det helt ljus där jag stod. Jag fick stå i en pelare av ljus och så hör jag det här är anden du hör. Och så började Gud tala till mig genom den här sången. Och på 2,5 minut så fick jag ett helt nytt liv. Jag blev fri, jag blev förlåten, helad, upprättad, ett nytt liv och en ny riktning. Jag fick krocka med Jesus. Och ibland, och jag vet inte om ni kommer ihåg de här tv-spelen som man hade förr på 80-talet. Man hade 2 streck så här. Och så åkte det en prick emellan. Är det någon som har spelat de här spelen? Ja. Och lite så blev det. Alltså, jag tänker att man är den där pricken som åker. Så tar den i det här strecket så får den en annan riktning. Mitt liv fick en ny riktning. Och precis som min pappa får jag uppleva att Jesus säger mitt namn. Mattias. Vi börjar om från början. Jag fick bli född på nytt. Och jag vet att när jag kom hem, jag visste inte vart jag skulle ta vägen för det första. Och mina arbetskompisar märkte ingenting. Men jag fick verkligen vara i Guds närvaro. Men de märkte på mig att mitt liv blev annorlunda. Och den här dagen när jag kom hem och skulle ställa mig i duschen, så vet jag att jag drog min hand så här på kroppen och kunde känna känslan av att jag drog min egen hand på mig. Av att jag blev av med massa mörker i mitt inre. Bibeln är full av möten med människor som krockar med Jesus. Och deras liv får en ny riktning. Jag tänker lärjungarna, inte minst. De möter Jesus och deras liv får en helt annan riktning. Mannen vid Betesda-dammen som har suttit där hela sitt liv och försöker bli frisk. När han möter Jesus så blir han helad. Kvinnan som ska stenas möter Jesus och får gå därifrån. Kvinnan med blödningar, hon rör vid Jesu manteltofs och blir helad. Den lame mannen som försöker komma till Jesus och vill bli helad. Hans kompisar ska bära in honom till Jesus. Men det är så mycket folk som kommer inte in där så de gräver ett hål och liksom plockar ner honom genom taket. Och han blir helad och hans liv får en ny riktning. Och jag tänker inte minst Paulus. Jag tänker att vi ska slå upp Apostlagärningarna 9, 1-22. Där står det så här. Jag ger er lite tid så ni får. Saul, som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen. Han bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om man fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, så skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så ska du få veta vad du ska göra. Hans resekamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han blind. Han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judahus efter en som heter Saul, och han är från Tarsus. Han ber. Och i en syn som han har sett, har han sett en man som heter Ananias som ska komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Och ni kan tänka er Ananias. Han säger så här: Herre, svarar Ananias, jag har hört från många håll om den där mannen och allt ont som han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med full makt från överste prästerna att gripa alla som åtkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judahus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig, och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogerna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa: var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Han har inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför överste prästerna. Har inte han kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför överste prästerna? Men Saul upprättade med allt större kraft och uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Det här är en fantastisk berättelse med många olika djup. Jag tänker dels på Paulus möte som verkligen förändrar honom på direkten. Från modlust till att inse Guds storhet. Och när Ananias kommer och ber för honom, så väljer han inte att äta det första han gör, utan döpa sig. Sen äter han. Och sen börjar han förkunna. Han väntar inte med att förkunna, utan han börjar på en gång. Paulus krockar med Jesus och hans liv får en annan riktning. Det är jättemånga berättelser i Bibeln som jag har ju visat på några. Och inte minst genom historien kan vi möta många människor som krockar med Jesus och får ett nytt liv. Och vad vill jag då säga med det här till er? Jesus vill krocka med fler människor. Genom mötet med Jesus så får livet en annan riktning. Evangeliets budskap är budskap om fred, om frid, om hopp genom Jesus Kristus. Det är ett budskap om fred och frid och hopp till människor. Människor i våran tid söker efter hopp. Men de vet inte vart de ska få svaret. Det är ett budskap om fred och frid och hopp till en värld som är trasig. Ibland tänker jag att man funderar på, nej, jag tänker jag ska bara läsa det. Efesierbrevet 6:12. Ty det är inte varelser av kött och blod som vi har kämpat, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Människor behöver befrielse och hopp. Frid och hopp. Ni vet, ibland så har man ju ofta har man sin telefon. Och ibland när jag pluggar och känner att jag har läst lite för mycket, så blir det lätt att man tar den här telefonen och så börjar man sitta med Instagram. Och så sitter man och bläddrar så här, och då får man upp lite olika videosar som är korta. Så sitter man kan sitta och titta så här, och det här är ju inte så bra egentligen, för man blir bara tröttare av det. Men det händer. Så landar jag på en video av en ortodox präst som helt plötsligt dyker upp där. Och de håller ju ett kors i handen så här, så står han, de har ju svarta kläder och ja, men en ortodox präst, och så står han så här, så säger han så här: There is no peace except through Jesus Christ. Alltså han säger, det finns ingen fred eller frid förutom genom Jesus Kristus. Och det där tog mig så starkt när jag såg den. Vi lever i en konfliktfylld värld där svaret om fred verkar nu ha blivit en kapprustning. Svaret är kapprustning, för då behåller vi freden. Man vill visa den här väldiga styrkan för varann, så ska vi behålla freden. Vi lever i Sverige där det finns våld. Och det finns ingen fred eller frid förutom genom Jesus Kristus. Vårt land behöver Jesus. Kriget i Ukraina och Ryssland, det finns ingen fred eller frid där heller förutom genom Jesus Kristus. Konflikter som Israel och Palestina, det är samma där. Det finns ingen fred eller frid förutom genom Jesus Kristus. I våra liv finns ingen fred eller frid förutom genom Jesus Kristus. Kära vänner, evangeliet visar på någonting annat än vapenskrammel. Det är vårt uppdrag att dela vidare våran tro på Jesus Kristus. I Matteus 28, vers 18-20, så säger Jesus så här till lärjungarna: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar tills tidens slut. Och jag vet att det kan kännas läskigt. Och det är inte så lätt att vara ensam kristen i den här världen. För vi är oftast ensamma på våra arbetsplatser eller på de ställen som vi lever och är. Men i Bibeln så står det, jag tror minst står det i alla fall 365 gånger, var inte rädd. Det är en gång för varje dag. Vi står på en stark stadig klippa som är vårt hopp. Dela vidare din tro. Världen behöver Jesus. Jag tänker precis som Jesaja säger. Bind ihop ditt vittnesbörd. Försegla Guds undervisning i ditt liv. Dela det vidare. Inpränta det i människors hjärtan. Var och en av oss som har mött Jesus och levt med Jesus och har Jesus som Herre och Frälsare bär på ett vittnesbörd. Våra vittnesbörd ser olika ut, därför vi är olika. Vi lever olika liv. Alla har inte stått i det här ljuset, eller det, jag är medveten om det. Men vi alla har ett vittnesbörd. Och ett vittnesbörd som inte är så stort kanske är ännu enklare för en människa att förstå. Våra vittnesbörd ser olika ut, därför våra liv är olika. Men Jesus är densamma. Evangeliet är detsamma. Genom alla tider har det varit detsamma. För lärjungarna var det detsamma. De vittnade om evangeliet, om vem Jesus var i deras liv. Om det hopp som Jesus hade. Evangeliet är goda nyheter. Det är nyheter om befrielse för de fångna. Det är ett glädjebud. Och i Jesaja 61:1-3 så läser vi om nådens år. Och jag har precis kommit från en retreat. Och det här landade hos mig. Och jag tänkte jag läser det för er. Nådens år är rubriken. Herren Guds ande fyller mig. Ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambringa glädjebud till de betryckta. Att ge dem förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna. Befrielse för de fjättrade. Att förkunna ett nådens år från Herren. En hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla som sörjer. Och ge sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorgedräkt. Lovsång istället för modlöshet. Ditt vittnesbörd om Jesus kan hjälpa någon annan att få krocka med Jesus. Och jag tänker att det är viktigt för oss att inte fastna med blicken i allt det hemska som händer i världen. Vi matas med det hela tiden. Alla nyheter, i tidningar. Fäst blicken på Jesus. Och han ska ge dig frid. Nu ska jag göra något spännande. Jag ska klicka ner mitt papper. Så ska jag visa en bild som jag har på min dator. Så här ser min. Jag vet inte om ni ser den. Men min bakgrundsbild på min dator ser ut så här. Ni kan titta närmare på den sen. Jag kan förklara den. Vi fick en uppgift när jag gick i ettan eller tvåan. Att vi skulle rita en bild om vad Gud talar till oss just nu. Utifrån våra studier. Och jag är ingen målare. Men jag tycker om att klippa och klistra med bilder och sådär. Så jag klistrade ihop en bild. Och det här är en person som jag upplever är jag. Och jag kan ofta känna att jag står i ett stormigt hav. Eller när stormen yrar runt omkring en, så är det så lätt att fästa blicken mitt i den här stora vågen. Och det känns som man ska drunkna för att över det här jobbiga, det som ligger över en. Man får nästan lite panik. Man kan tappa modet. Så var det som att jag kände hur Gud bara säger, kom ihåg att prisa mig mitt i stormen. Lyft på blicken och titta över vågen. För om du vill komma över måste du sikta med blicken över för att komma över, inte i. Och det tror jag är en vetenskap i också de som håller på och är i vattnet, så att titta över för att komma över. Nu ska vi se. Jag vet inte om det är någon här idag som inte har tagit emot Jesus i sitt liv. Då skulle jag vilja säga grattis till dig. För idag är det din dag. Redan idag så kan du få ta emot Jesus som din Herre, frälsare, räddare och friförste. För Jesus ska ge din själ sin ro. Och jag tycker att du inte ska vara rädd. Var inte rädd. Kom till förbön. Jag vet inte hur det brukar se ut här. Men det är säkert någon som vill be för dig. Eller sök upp någon som du har förtroende för efter mötet. Eller sök upp mig så kan vi prata vid. Kanske är du här idag som också har blivit utmanad. Det kan vara utmanande att höra att man ska dela sitt vittnesbörd i sitt liv. Eller hur ska det se ut? Om man försöker. Men hur ska vi klara det här? Hur ska jag ha modet? Hur ska jag orka vara själv? Jag kan känna så själv. Man är kaxig. Man är kaxig när man är här. Men när man kommer ut och man är ensam. Inte så lätt. Det kan kännas svårt. Kanske känner du att du behöver ha förbön. Kanske känner du att du behöver ha en förändring i ditt liv. Kring något. Ditt liv kanske behöver ta en ny riktning. Var inte rädd. Kom till förbön eller vänd dig till en vän som du har förtroende för. Be dem be för dig. Jesus säger så här i Matteus 11:28. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila.